Guds frid allesammans. Det är så att idag så kommer väldigt många att predika om dopet, det ska jag inte göra. Men däremot om vatten, och det har ju med varandra att göra. Att vi behöver frisk vatten, det vet alla. Och Gud har kallat oss till att ta del av det friska vattnet som han ger. I januari så predikade jag över ett tema, livets källa, kom jag ihåg. Och det är väl andra söndagen efter 13 dagen, tror jag, som man har det som texter. Men jag vill gärna läsa från Jesaja 55 till att börja med här. Och som bakgrund ska jag ha en händelse som hände på min skola för lite tag sedan. Det är så, jag jobbar ju som skolledare, och då får man göra massa saker som egentligen inte hör till jobbet. Det var någon som ringde och klagade på att det luktade illa i vår idrottshall. Ja, sa jag, men har ni undersökt vad det är? Ja, vi tror det är fläktarna. Det är nog någon mus som har legat och dött där uppe och så. Och jag gick upp och tittade in också i duschrummet och så. Och så upptäckte jag när jag kom där att det slog emot mig en doft som jag kände igen. Jag kände igen från när jag gått in i badrum hos gamla människor, bland annat min svärmor, min mamma, när de sa tomt en eller två månader när de har varit på sjukhus och så. Och ingen använder det. Så luktar det väldigt illa. Det friska vattnet finns ju där, men när man inte använder duschen eller badkaret och det bara står där, så hinner bakterier komma till som avger det här illa luktande. Och jag påpekade och sa att det är nog så att vi har problem här med barn som inte duschar. Och det är känt problem i de områdena som har många människor från olika kulturer. För man uppträder inte helt nakna tillsammans ens med det egna könet från en del håll. Och då har det blivit så att alla avstår från duschar, eller också några gör det med underkläder på, vilket kanske vi tycker är lite konstigt. Men det problemet har vi där med en del. Och då kan det bli så att när det inte används och den som städar inte riktigt upptäcker det här, då kan det lukta illa. Men det blir en bild för mig. Det friska vatten finns ju där i kranarna och i duschen. Men när det inte används så blir det inte bra, att det blir unket. Och därför läser jag nu från Jesaja 55 där det står så här: upp alla ni som är törstiga, kom hit för vatten. Och ni som inga pengar har, kom hit och hämta säd och ät. Jag kom hit och hämta säd utan pengar och för intet både vin och mjölk. Varför ger ni ut pengar för det som ej är bröd och er inkomst för det som inte kan mätta? Hör på mig så ska ni få äta det gott där och förnöja er med feta rätter. Böj era öron hit och kom till mig. Hör så får er själ leva. Jag vill sluta med er ett evigt förbund, att ni ska få all den trofasta nåd jag har lovat David. I Johannes 4, där finns en text där Jesus samtalar med en samarisk kvinna som jag tror är välkänd. Och han leder henne fram till tron. Hon svarar ja på kallelsen till Guds rike. Och det här har hänt efter att jag predikade över ämnet i januari. Så läste jag en annan predikan som en kollega hade skrivit på någon slags blogg. Jag tror det stod inte signerat. Jag tror att det var pastor Bengt Sjöberg i Vasakyrkan i Örebro som hade skrivit detta. Och jag skulle gärna vilja citera från den, för jag tyckte det var så bra. Han citerade här texten: den som dricker av det vatten jag ger blir aldrig mer törstig. Det är egentligen fantastiskt löfte. Om man dricker av det vatten, alltså det Jesus ger, så blir man aldrig mer törstig. Och han uttryckte så: är jag ensam om att känna mig trött, hungrig och uttorkad i and, själ och kropp ibland? Jag tycker jag ser det hos kristenheten i stort. Och om man löser det på olika sätt. En del jagar runt för att få andlig uppbyggelse på alla möjliga ställen. Det är som att försöka släcka törsten när man riktigt törsten och dricka Coca-Cola. Ni vet att det är modernt och det smakar bra. men man blir bara mer törstig ju mer man dricker. Ja, det var ju också en bild, men jag tror den är rätt sann. Det gäller inte bara Coca-Cola, vi ska inte ha negativ reklam här, utan det gäller väl allt som är socker och sånt i. En del har liksom gett upp. Man har gett upp den kristna tron, och det kristna livet kanske inte ger den där djupa själaglädjen som man tyckte man hade från början. Man känner inte längre någon sann sinnesro, ingen sann frälsningsförvissning och inga svar på livets stora frågor. Man har sin tro, men allt eftersom livet gått så står man kvar på, ja, som när tåget gått förbi och man står på perrongen. Och så har man fler frågor än svar och mer inre tomhet än uppfyllelse och mer tvivel än tro. Ja, så kan det kännas ibland. Man har alltså smakat det där levande vattnet och man har druckit frälsningens djupa klunkar och källan Jesus Kristus själv. Men ändå kanske finns någon konstig, undlig, lite fadd smak i munnen. Liksom tungan klibbar fast mot gommen och man ser sig om efter annat i livet som kanske kan mätta längtan efter mål och mening och glömmer bort vad ursprungskällan var. Ja, det kan ta sig många fina uttryck, positiva saker. Engagera sig i sina barns fritid om man har barn, eller i föreningsliv, eller i pensionärsråd, eller i församlingen i kyrkan med gott mod och goda avsikter. Man vill ju att ens liv ska betyda något för någon. För innerst inne känns det en smula tomt. Som om Jesus kanske inte är verklig. Som om kyrkan kanske ändå bara är tradition och etik och lära och sällskap och gemenskap. Om sångerna och sinnesro för själen är viktiga. Men man har tappat det sanningsanspråk som tog hela, åtminstone mitt liv i besittning. Den tro som säger lämna allt och följ mig. Eller att den som vill vinna evigt liv måste förneka sig själv. Det är inget fel på något av de engagemang som jag nämnde i de här exemplen. Men ingen av dem kan ersätta en levande relation till Gud. Och om mina engagemang är att försöka skapa mål och mening i mitt liv så är jag fel ute. Det är faktiskt inte det som är målet, meningen. Och så kommer Jesus med sånt här riktigt bibellöfte. Den som dricker av det vatten jag ger blir aldrig någonsin mer törstig. Ett sånt ord som vi måste kunna lita på och lägga våra liv på. Aldrig mer törsta. Oj då. Men hur stämde ihop med det andra i min livserfarenhet? Och då ställer sig frågan, är det mig det är fel på? Eller menar Jesus någonting annat? Det finns gott om exempel faktiskt även i Bibeln på kristna liv som inte fungerar riktigt. Till exempel bibliska församlingar som tappar glöden, de blir ljumma, de kollrat bort sig diskussioner om läror och dogmer. Och det är nog helt klart att du och jag och vår församling och andra församlingar är inte så där helt kassa som vi ibland tänker. Även med bibliska mått mätt, för Bibeln är faktiskt rätt så realistisk och skildrar det som det var. Ibland undrar man varför man med det och det. Men det är kanske för att vi ska känna igen oss i olika faser i våra kristna liv. Men hur ska vi då tolka det Jesus säger? Källan till liv är vatten, det vet vi. Det är en självklar sanning i de här torra ökenområdena som fanns runt omkring där Israel. Utan vatten klarar man sig inte många dagar. Men Jesu vatten är en källa till evigt liv. Alltså inte evigt jordeliv, men evigt liv. Den som dricker ur hans källa behöver helt enkelt aldrig dricka mer för att leva. Det eviga livet har plats i henne eller honom. Och vi ska leva om vi än dör, som säger Johannes 11. Men så är vi människor lite tjurskalliga, det vet vi. Och det har vi varit ända sedan skapelsen av Adam och Eva, så har vi kommit med våra kan själv och vill själv. Det var ju det syndafallet handlade om. Kärleken som Jesus faktiskt bygger det här på, den kräver beroende. Det vet vi. Kärleken kräver en relation. Men tyvärr har vi människor ofta sin önskan att vi ska vara oberoende. Vi är faktiskt beroende av Gud, men vi slåss ständigt för att bryta oss fria från Gud. Det är någonting i vår natur som försöker få oss till att gå våra egna vägar, klara oss själva. Men det kristna livet handlar om att vända om, förneka sig själv och även förneka sin egen väg och istället gå tillbaka till Gud, Fadern själv, och krypa tillbaka upp i hans knä. Det är det handlar om. Men vi vill klara oss själva. Ibland är det mer av trots och ibland är det lockelse att dra oss bort från Gud. För vi tror vi funnit något nytt och fint. Gräset är grönare och kärleken sköna på en annans tomt. Ja, och det är en slags otrohet och den tar sig många uttryck. Men grunden är densamma. Jag lurar mig själv att tro att jag behöver något som är lite bättre. Hela tiden är det det. Många människor har en benägenhet att fuska, att snabbfixa, ta till en dunderkur istället för att gå den smala eller krångliga vägen som man innerst inne vet är den rätta. Vi ser toppidrottsmän, de är jätteduktiga. Men ändå så avslöjas de med att dopa sig. Kanske för att slippa träna lika hårt som sina konkurrenter. Och det är ju inte meningen egentligen. Men så gräver vi egna brunnar och hoppas få frisk vatten där. Istället för att dricka oss otörstiga av den källa till evigt liv som strömmar fram ur vårt inre. Och fienden, själafin, lockar med nya goda smaker. Kanske inte kolsyra och sånt där som Coca-Cola har. Och inte saftiga reklamslogans om sådant. Men det finns andra saker som handlar om fred och frihet för mig och hela världen. Och vi lockas av nyhetens behag. För den där källan med vatten finns ju ändå där hela tiden. Så lite Coca-Cola mittemellan där, det kan man inte skada. Men nu vet vi ju vad som händer när källan inte används, som exemplet jag sa i början. Brunnar som inte töms på vatten, hur blir det med dem? De står och blir unkna, de blir igengrodda. Det levande vattnet finns kvar, men det kan krävas lite upprensning för att det ska kännas bra. Och jag tror att vi många som står där idag, vi vet att vi mår bättre hos Gud. Vi vet att församlingen egentligen är en del av det levande vattnets flöde. Att sångerna och bönerna är egentligen del av den levande sprudlande källan som ska ge kraft, inte dra orken ur oss, för det är något annat. Men med åren har vi använt den källan mindre och mindre, istället fylls på med lite häftigare grejer, lite nyare uppbyggelse. Jag gillar att se på Dr. Phil, det kanske har gjort en del ibland, på den här som säger självklara saker i tv och ger råd till familjer och människor. Men ett program med honom eller en roman till kvällen, det kan ju ge inre frid och uppbyggelse på ett sätt. Och det är ju bra det också. Men det är inte samma sak som att gå till den levande källan. Alltså eftersom åren går, och nu är jag gammal, jag är faktiskt pensionär nu egentligen, vilket man kanske inte tänker på, så blir det svårare och svårare att gå tillbaka till den källan igen. Alla som varit riktigt törstiga vet att rent och klart vatten är oslagbart om man är törstig. Det är det. Det hjälper inte hur mycket jag tycker om kaffe och te och Coca-Cola, allt vad det är. Vatten är det som gör så att jag blir otörstig. Men alla som druckit en burk cola vet att då lockar inte vatten och särskilt. För jag har den där söta smaken och allt det där. Så jag blir hellre dricka den än vattnet. Trots att jag vet att jag blir mycket mer törstig efteråt. Det är faktiskt inte så inbjudan längre med vattnet. Det kan krävas ett medvetet beslut att ta tag i sitt liv och börja dricka rent vatten igen. Att rensa ur den där brunnen och få igång naturliga flöden. För det är det det handlar om. Jag säger att vi aldrig mer ska törsta. Vilket löfte. Den som kommer till mig ska aldrig törsta. Om jag ständigt söker stilla min törst hos någon annan så blir jag snart törst igen. I vers 10 i samma kapitel i Johannes 4 står det. Jesus säger till kvinnan: om du visste vad Gud har att ge. Vi vet det knappt själva längre. Ibland händer att jag dömer ut det som runt omkring mig. Det kan vara församlingen, det kan vara kristna vänner, det kan vara upplevelser jag själv gjort en gång tidigare i livet. Och jag kan säga, inte behöver jag be, inte behöver jag göra det och det som egentligen var medel för att komma fram till den här källan. Men då ser jag på det inre livet med Gud utifrån, ska vi säga, en grumlig och igengrodd källa. För det är ju inte den sanna källan jag utgår ifrån då. För det krävs vision och klarsynthet och tro för att känna igen Guds rena, klara källa. Och frågan är om jag är beredd att hjälpa till att få igång lite goda flöden igen. Eller om jag ska nöja mig med billiga ersättningar, substitut för resten av livet. För Jesus har faktiskt en väldigt, väldigt högt anspråk på oss. Han säger, jag är vägen, sanning och livet. Ingen kommer till Fadern utan genom mig. Och jag ska vilja avsluta med det som Kerstin läst här. Om att vi är kallade. Vi är kallade till Guds rike. Jag vet att det är predikotexten nästa söndag. Jag hoppas inte jag skäller från någon nu när jag säger det här avslutningen. Men jag tycker passa in på det här. Vi är kallade till en fest. Och det är så att Jesus är kungen som bjuder till sitt bröllop. Och det här bröllopet är när han ska återförenas med sin brud, den kristna församlingen. Och det kan vara en bild på tillfällen i församlingens liv när Gud på särskilt sätt vill beröra oss och när vi upplever att källan flödar. På samma sätt som det kan vara dags för den sista fasen i den yttersta tiden. Givetvis. Alla är bjudna. Gästerna vet om detta. Och kung Jesus behöver bara tala om när det är dags. Och ställa upp nu festen. Kom nu, skickar ut härulder. Och så händer det som är så otroligt. Fast man vet att det gäller eviga livet så har man en massa ursäkter för att inte ställa upp. Man har tappat den stora kärleken till Jesus och hans rike. Jag har så mycket jobb. Alltså jag slog inte i texten du läser, men om vi översätter till dagens. Jag har så mycket jobb. Du vet det med karriären. Ja. Man väntar sig att jag ska ge allt där. Du vet, vi har fått ett nytt datasystem. Vi måste provköra nätverken, se vad det går för. Inte om man tid med Jesus när man är nyförälskad. Jag har det egna bröllopet att tänka på. Jag älskar Jesus. Och det han står för. Jesus vet vad som väntar när saker skulle hända honom. När han red in i Jerusalem, blev hyllad. När han stod inför korsfästas. Han visste hela tiden att detta skulle hända. Och han är noga med att det ska bli som det står i skriften. Oväs och glädjeropen vid jublet, men även de kritiska rösterna. Allt är han trygg med. Men man vet vad som ska hända. Och när man följer den rätta vägen, då blir man inte uppjagad. Man blir inte ängslig. Man går i tro. Och Jesus visste vad som väntar. Han visste att han ska bli tillfångatagen. Han visste att det var rätta vägen. Och när vi på egen hand försöker fixa till det för Guds rike, går det inte alltid så bra. För Jesus är den som vet vart vägen går. Han är den som följer oss genom de svåra områdena och leder oss rätt. Vi sjöng en sång för som heter Kom nu till källan, kom fram till mig. Jag vet att du törstar, här finns vatten för dig. Jag har sett dina tårar när det mörker du bar. Och jag vill dig påminna att det är din börda jag bar. Jesus förlåt oss att vi har gått fel. Och Guds förlåtelse är villkor för all kristet liv. Och själva Guds gemenskap bygger på denna förlåtelse. Vi bad Fader vår här förut. Och en av de tyngsta punkterna är ju i den. Det är ju liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Det var för att Jesus ville lära sina lärjungar be på rätt sätt. Jag älskar Jesus. Och jag är så tacksam för alla tillfällen när han visat vägen, han tröstat, han har gett mitt liv innehåll. Och det största glädjetillfällena i mitt liv är tillfällen när han har gett glädjen. I det svåra stunder är han som har varit nära och gett sitt stöd. För han vet hur det är. För han är livets källa. Och han kallar oss, kom nu till källan. Kom till mig. Låt oss be. Tack Jesus för att du var med och hjälpte vid de där svåra tillfällena. Men även när det gick jättebra så kände jag att du var där. Därför att vara med i skolan, i arbetslivet. Och när det verkar som om allt tog slut, som om livet tog slut, så var du också där. Du var med även i sorgen. Du var där och reste mig upp. Och du gav ditt ord till mig, till tröst, till hjälp och för att leda mig vidare. Tack Herre för att du uppmuntrat. Och tack för att du skickat människor som dina budbärare till stöd. Och när det verkar som om det var allt för hopplöst så har du gett mig ord. Du har gett mig ord vittnande. Du har gett det inför dem som inte tror. Och du har också skickat människor som har varit sökande till ditt rike. Och du har gett styrka när människor har förtalat. När det funnits negativa tankar. När ord utväxlas mellan människor som inte var så bra. När människor inte vill se din härlighet. Så har du ändå kommit där. Och du har visat din härlighet. Du som blir övergiven vet hur det är. Du som var festens medelpunkt. Du vet hur det är. Tack för att du har gett oss mina vänner. Tack för att du har gett oss församlingen. Tack för familj. Tack för dem som finns runt omkring. Herre, jag vet att du är min och jag är din. Jag bara prisar dig för det. Herre, det är min största längtan i livet att ännu fler ska upptäcka det. Och komma med på denna resan i det eviga livet. Helige Ande, ta över hos oss alla i vår församling. Och som människor som finns runt omkring oss. Dra oss alla på nytt till livets källa. Uppenbara din härlighet. Amen. Så vill jag på nytt läsa det, den text Kerstin läser från Uppenbarelseboken 19. Och det kommer röst från tronen som sa: prisa vår Gud, alla hans tjänare. Ni som fruktar honom höga och låga. Och jag hörde som rösten från en stor skara, liksom rösten av stora vatten och rösten stark åska. Halleluja, Herren vår Gud, allhärskan är nu konung. Låt oss vara glada och jubla och ge honom vår hyllning. För tiden har kommit för lammets bröllop och hans brud har gjort sig redo. Hon har fått rätt att klä sig i skinande vitt linnetyg. För linnetyget är det heligas rättfärdiga gärningar. Och ängeln sa till mig, skriv, saliga de som bjudna på lammets bröllopsmåltid. Och han sa till mig, detta är Guds sanna ord. Amen.